Vi ska lyssna till en text ifrån Lukas evangeliet. Om vårt evighetshopp handlar det idag, och jag tänker så här: utan rädsla är vi på väg till den nya skapelsen. Och så lyssnar vi till orden från Jesus själv. Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sen inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av sparvarna är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Amen. Han är en märklig talare, den där Jesus. Det är lätt att citera honom för evangelierna, för evangelisterna. Det är såna här texter eller berättelser som är lätta att komma ihåg, för det hugger tag. Det är lite ovanliga grepp, tycker vi. Och den här texten har ju dels en svårighet i det här hur vi ska frukta djävulen, det ondas makt. Vi ska istället frukta Gud. Och på svenska blir ju det en ordlek. Att vara rädd för och att ära, upphöja och hylla. Frukta det onda, men frukta istället Gud. Ära och upphöj honom. Och sen har vi det här med sparvarna som vi tycker är så fint. Och det är svårt att inte tänka på det när man hör rapporterna om hur många som omkommer i Medelhavet eller i Sinaiöken eller någon annanstans och dör tragisk död. Och så tänker man på Jesus ordet: ingen faller, drunknar, omkommer, skadas, dör utan Gud. Han är med. Han är med i själva fallet. Han är närmare än något annat och bär allting. Vi måste få tro det. Annars har vi ju inget evighetshopp. Annars kan vi ju inte se det meningsfulla med att leva och kämpa. Även det som är så tragiskt och svårt är Gud mitt i. Ja, det som förvånar oss mest är det med räkningen utav hårstrån. Jag tycker att vi, många av oss har lite hår kvar. Men när vi frågar frisören, har ni gjort det någon gång, frisörskan, hur många hårstrån ni har, så kan ni få svindlande siffror om de är pålästa. Jag minns inte, så jag ska inget säga. Men vi har väldigt många hårstrån. Alltså detta vittnar om att Gud har omsorg om oss så in i det lilla, minsta, att vi kan inte ens tänka oss att vi är bortglömda och sidosatta, ointressanta. Utan Gud har så nära detaljkunskap om dig och mig att det finns inget motstycke till det. För jag ställer frågorna mot den här texten: vad är det vi äger? Vad är vår grund? Vad är det vi har som är så speciellt? Som gör att vi faktiskt satsar vårt liv på det här med kristen tro. Mer eller mindre så ger vi vårt engagemang, vår tid, våra pengar, vårt intresse och fokus så gott som dagligen mot det som är Guds rike här på jorden. Vad är vår grund? Är det sant att vi har ett hopp till Gud? Att vi sätter vårt hopp till honom? Ett hopp om livets förnyelse, nya skapelse, bortom alla tillvarons gränser. Så finns ett evighetshopp som gör att det sipprar in från framtiden emot oss och möter oss och blir till mening, uppgift, glädje och kraft. Och i det enkla, till synes enkla uttrycket, var inte rädd. Det är faktiskt ett uttryck som möter oss väldigt mycket i Bibeln. För människor bävar inför Guds närhet, eller människor upplever mycket hot och svårigheter. Och budskapet, evangeliet, kan sammanfattas i det enkla uttrycket, var inte rädd. Var inte rädd. Du har inget att vara rädd för. Ditt liv vilar i Guds händer. Han bär dig. Han håller sparven i sin hand och han känner till hur många hårstrån du har. Han vet allt om ditt innersta. Var inte rädd. För Guds skull, var inte rädd. Förtrösta, lev i honom, ta emot honom. Vi lär oss i evangeliet att det som framförallt är grunden till detta framtidshopp är att Jesus Kristus själv har uppstått från de döda. Han var död, men lever. Han besegrade döden i den kampen, processen och uppståndelsen. Och han blev förhärligad, upphöjd till Gud själv. Där i ligger hoppet. Det är det vi kan lita på. Han har uppstått. Vi får uppstå med honom. Var inte rädd. Den här helgen så har vi uppmärksammat en text ur Bergspredikan alldeles särskilt, och det är ju saligprisningarna. Det är ju Matteus evangeliet främst där vi läser dem samlade på det sättet. Och det är intressant att se då att när Matteus ska skildra Jesu undervisning så vill han sammanfatta det i ett tal. Och det är det vi kallar bergspredikan, för det står att han gick upp på ett berg. Hos Lukas så står det att han stod på en slätt. Och det har inte så stor betydelse riktigt, för det går att tänka på olika sätt om det där. Det här kapellet ligger ju på ett berg, men å andra sidan så ligger det på slätten, eller hur? Det är både och. Men bergspredikan vill Matteus lite grann göra att man associerar, kopplar till Sina i berg där lagen gavs. Mose fick ju hämta lagtavlorna på ett berg, så fick han komma ner till folket och med dem. Det har sin särskilda historia, men detta är så grundläggande hos folket som Jesus talar till att han anknyter till det. Och så ger han den nya lagen, grundlagen för Guds riket. Och hur är den då? Inte du skall, du skall, du skall, utan saliga det som är fattiga. Det som lider, saliga de ödmjuka, saliga fredstiftarna. Ja, de är 8 stycken. Ni kan läsa dem själva i Matteus 5, 1-12. Vi vill lite grann krångla till det på slutet bland salighetsprisningarna och se 2 salighetsprisningar till för att det ska bli 10. Det vore ju bra med tanke på Mose lag, det är ju 10 Guds bud. Jesu motsvarighet är salighetsprisningar. Det här med salig, det skulle kunna sägas gratulerar ungefär. Det har den prägen, uttrycket. Alltså det, han tillönskar oss någonting gott. Det är en uppmuntran, det är en hyllning, det är en gåva som ges till oss. Han säger alltså 8 gånger, säger vi då.
Gratulerar.
Du är att gratulera. Men vem vänder han sig till? Jo, han säger till de fattiga. Och där, om vi tittar på ordet, så skulle det lika gärna kunna översättas med tiggare. Tänk på det när ni möter dem och ser deras ansikte. Som sitter med sin mugg av papp och tigger, slantar från oss. Saliga är det som tigger. Ja. Det är viktigt att behöva att få ges möjligheten att tänka så, därför att Gud har den omsorgen om alla människor. Men inför Gud är vi alla utrustade med en tiggarmugg. Vi kommer med vår tomhet, fattiga i anden, med vår brist på tillit, med vår förmåga att se de större sammanhangen, och vi är mest rädda för saker och ting. Och så kommer vi med vår tiggarmugg till Gud, till Jesus Kristus, och han ger oss. Det är inte meningen att vi ska alltid vara i tiggarposition och i underläge, ödmjuka, undfallande. Vi ska vara också självsäkra, fasta, trygga som människor. Inför varandra kan vi vara ödmjuka, verkligen. Men vi kan också vara tydliga, starka. Men inför Gud, då har vi ingen anledning att brösta upp oss och anse oss framstående, förnäma eller mäktiga. Utan då är vi faktiskt i position tiggaren med sin mugg. Hjälp mig. Jag lider av den inre tomhet som är en fattigdom i anden. Alltså, i det innersta har jag inget av mig själv. Gud, ge mig det. Så tigger vi och ber. Alla är vi på väg mot den nya skapelsen, den nya grundlagen för riket som väntar, som tilltar. Jag vill tänka mig Gudsriket som framåt. Vi tänker annars, Jesus levde för länge sedan. Det är väldigt länge. I en helt annan kultur, på en helt annan plats, och för många tusen år, 2000 år sedan eller någonting. Då kommer det att bli avlägset. Än lever våra fäders tro, säger en sång. Ja, det är rätt förstått, så går det att sjunga så. Men det är inte någonting fortfarande kvarlevande från någonting mycket gammalt som vi tror på. Tänk inte så, tänker jag. Tänk istället, Gud möter oss framifrån. Han har genom Jesu Kristi uppståndelse skapat Guds rike till för oss. Och det möter oss framifrån. Vi ser ljuset framåt. Och vi är på väg dit. Det är det som är saligheten. Det är det vi gratuleras till. Evighetshoppet. Var inte rädd, på väg mot den nya skapelsen. Så. Den nya gemenskapen med Jesus Kristus formar också vårt liv tillsammans och förhållande till medmänniskorna runt omkring oss. De här salighetspriserna som jag nämner, de har ju de här inslagen om att stifta fred. Och det är så brännande aktuellt. Nu är de samlade till och från, världens ledare, och vi ber ju ofta för dem. Vi brukar tänka i bönen ungefär, se till de som leder den här världen att de måste få förstånd att sluta fred. Det går inte att döda på detta sätt. Ständigt, ständigt i strid, i krig. Där oskyldiga ofta och alltid kommer i kläm och får lida och lida och lida. Stifta fred. Och då säger han till de där som sitter runt borden i Wien eller vad det nu är just nu. Gratulerar. Om ni är på vägen att stifta fred, gratulerar. Saliga är ni. Ja, han säger det faktiskt. Men när de backar, när prestigen tar över, när maktviljan präglar samtalet på alla parter runt borden, då är det inte saligt. Då är det inget att gratulera. Då är det ett nederlag, ett mänskligt nederlag, en tragedi, igen och igen och igen. Hur ska vi kämpa för fred? Ja, vi ska börja i det lilla, tror jag. Det vill säga, ni är mina vänner, säger Jesus. Och vad ska då vi säga till varandra? Jo, då är det klart vi är vänner, eller hur? Vänskap betyder ju att man är beredd att ge, man är beredd att bry sig, man är beredd att omsluta på många sätt en medmänniska. Vi är vänner. Man kan ju inte vara vän med alla, säger vi. Nej, det kan man ju inte. Det är inte praktiskt, det är orimligt. Men ändå grundinställningen är vänskap. Där skapar vi fred. Och sen är det kristna fredsarbetet oerhört viktigt. Vi glömmer det ibland och säger att det är ett annat spår. Det är en politisk sida av saken. Ja, det är klart det är politiskt, det är det. Vänskap är också politiskt, om vi vill hårdra det. Men att skapa fred med alla de upptänkliga medel och möjligheter som ändå läggs i människans händer är den centrala och viktiga uppgiften för den kristna kyrkan i den här världen. Och där är vi en del, i Guds riket, i den nya skapelsens folk. Vi ska skapa fred. Och kunna ge vänskap och få vänskap. Så är det en annan salighetsprisning i det här med att inte vara rädd. Och det är ju detta med, när ni blir förföljda för mitt namns skull, saliga är ni då. Det är ohyggligt när han säger så. Jag kan säga att bergspredikan som jag citerar de här orden nu, det är ju en Kristusbeskrivning. För han vet och anar i faderns stora kärlek och barmhärtighet att när han förföljs, smädas och dödas på korset, så är det en gåva inbyggd i detta som är större än något annat. Och han lider förföljelse. Och han inser att de som tror på honom alltid ska lida förföljelse. När jag var yngre så predikade jag ju om att ja, vi lider ju inte förföljelse i vårt land. Utan det är ju långt bort. Det var i andra länder. Där var kristna förföljda för sin tro på Jesus. Men jag får nog ändra mig för det här. Jag vet inte om ni uppmärksammade ett samtal med Alice Bah Kuhnke, som ju är öppet kristen och kulturminister i Sveriges regering. Hon berättade då att jag får hatbrev via sociala medier och annat. Rätt mycket. Och de otäckaste och starkaste är för att jag är kristen. Säger hon, mitt i Sverige. Och då ska ni betänka att jag är både svart och kvinna. Hon sa inte. Och miljöpartist. Det kunde hon ju tänka sig bli hatad för då. Utan någon. Nej, för att hon var kristen. Det var det som var en orsak till att man uttryckte ett sånt otäckt hat emot henne som människa. Och det är många människor i vårt eget land som faktiskt får känna av förföljelse, trakasserier, hatbrev och hot för sin tro på Jesus Kristus. Och ser vi ut över världen så ska vi inte tala om det. En stor del av dem, det vi kallar för ett konstigt uttryck, flyktingströmmar, säger vi, som om det vore något annat än människor. Det är ju enskilda människor varenda en. En stor del av dem flyr för sin tro på Jesus Kristus. Och många, många har fått sätta livet till. Ni har hört om hur man sorterade folk efter tro på båtarna och kastade i dem som var kristna och inte kunde bekänna någon annan tro, utan stod fast vid Jesus. Då dränktes de. Det sker idag. Det är inte särskilt långt bort. Det berör oss. Och de som kommer till oss, de har ett uppdrag med sig. De är ambassadörer för att tala om för oss som lever i en enorm trygghet och självklarhet i vår fridsamma miljö och vårt samhälle. De kommer för att tala om för oss: ni svenskar, ni är en del av det här. Skyldiga eller oskyldiga, men vi är en del av det. Och vi kan inte svära oss fria. Förföljelsen råder. Och när den råder så tydligt och starkt mot den som tror på Jesus Kristus, då ska vi lita till orden som han ger oss. Var inte rädd. Var inte rädd. Salig är du när du förföljs. Det betyder inte att du ska stå ensam med den saligheten, utan det betyder dela den med alla. Och nu finns de här och de delar den med oss. Och vi ska ta till oss det och öppna oss för det och känna att nu är vi i ett sammanhang som är benådat, som är starkt och stort. Tänk att vi får vara nära dem som Jesus upphöjer på det sättet. Vi får vara nära dem. Vi får dela lite grann med dem på det sätt vi möjligen kan. Och så växer rikedomen. Grunden är, som jag säger, den oförtjänta och fullkomliga försoningen i Jesus Kristus. Det är han som samlar den stora skaran i den nya skapelsen. När vi dör fullbordas Guds gemenskapen. Vi går till Gud. Och så har de gjort som har gått före oss. Jag tänker så gärna på uttrycket slutansvar för ditt och mitt liv. Det tar Jesus. Han tar slutansvar. Vi blir salig förklarade och vi övergår till saligheten. Förstår ni ordet, inte bara som något svärmiskt utan som någonting mycket konkret. Var inte rädd. Denna gudstjänst vill slutligen befästa för oss, och jag vill som Jesu tjänare säga till dig: har du valt Jesus så har du valt rätt. Släpp aldrig taget. Du har valt ett liv med Gud. Gratulerar. Amen. Tack Gud för ditt ord, och låt oss ta emot det och leva av det och tillsammans skapa det rike som du vill. Amen.